Ni lyssnar på Radio Tyres och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag bjudit in en person till studion som har varit här flera gånger, vet jag. Välkommen Kristoffer Holmström.
Tack.
Mm. Vem är du och vad har du gjort i den här studion förut?
Jag är en ung man får man väl säga.
Ja.
Som är nu, nyss fyllda 33 år gammal.
Det är mycket ungt.
Mycket ungt. Ja. Inom vissa kretsar så är det mycket ungt. Det kanske är det bästa man för att vara politiskt aktiv. Det är att man hela tiden anses som väldigt ung. Fast man i många andra sammanhang kanske inte gör det.
Ja, men du har varit här i studion och pratat lite politik.
Ja.
Förra året tror jag att jag intervjuade dig i samband med 1 maj.
Det stämmer bra.
Ja. Och sen har du varit med i lite program med Niklas Wennergren, va?
Ja, hans 2 centimeter innanför linjen heter det. Hans handbollsprogram när han körde livesändning.
Ja, precis. Är du lite fotbolls- och handbollsfreak?
Ja, det är framförallt handboll.
Handboll?
Får man säga. Men även fotboll har jag både spelat och tittar gärna på. Men handboll är den jag som jag har lagt ner mest tid på, tror jag.
Du har spelat mycket handboll själv?
Ja,
kul. Nu tänkte jag att lyssnaren skulle få veta vem du är. Och varför jag intervjuar dig, det beror ju på att du plötsligt nu jobbar i kommunhuset.
Ja.
Ja. Och det är viktigt tycker jag att Tyresöborna får veta vilka som jobbar där. Vad jobbar du som?
Jag jobbar som så kallad politisk sekreterare. Det kan man säga att en sorts politisk tjänsteman.
Det var någonting vi inte hade förr i tiden. Mm. Men det har vi nu.
Mm.
Och alla partier har rätt eller har möjlighet?
Möjlighet och rätt.
Ja.
Så man har, vi delar alla partier i Tyresö kommun delar på 6 stycken heltidstjänster inom kommunen. Så alla partier har olika stor del av den här kakan. Då. Så vi socialdemokrater, vi har 1,65 heltidstjänster, alltså 165% på heltiden.
Pratar du nu om de som är politiker?
Som
är, du pratar om tjänstemännen?
Politiska tjänstemännen, ja.
Ja. Och då får du tala om, Kristoffer, vad gör en politisk sekreterare?
Allt möjligt, faktiskt. Det är väldigt varierande jobb. Jag jobbar med allt från medlemsregister till medlemsutskick, nyhetsbrev, olika kampanjer, både när vi är ute och knackar dörr till exempel, som planering och genomförande, men också marknadsföring på sociala medier till exempel och den typen av arbeten. Jag sköter om vår Facebook-sida lokalt och sådär. Och sen så jobbar vi med att skriva, hjälpa vårt oppositionsråd att skriva reservationer, särskilda yttranden. Men även andra politiker inom kommunen så kan vi hjälpa med att skriva nya eller pressmeddelanden och även särskilda yttranden och reservationer.
Så egentligen som politsekreterare så är man tjänsteman och hjälper till med det praktiska, eller politiken,
ja,
kan man säga, va?
Ja, precis.
Om man ska sammanfatta var det ju...
Sen är det ju en del politikutveckling och sånt här också där man då är som ett bollplank kan man säga till våra politiker så att man får en bra dynamik i politiken så att man bedriver en bra politik för Tyresöborna.
Och när man är politisk sekreterare då har man en partifärg.
Ja.
Man är inte bara en neutral tjänsteman som ska ta fram massa fakta. För det finns det massa tjänstemän i kommunen som gör. Ta fram saker om man vill veta hur är det med skolan. Eller, då finns det ju förvaltningar som jobbar med det.
Ja.
Och de är ju opolitiska.
Ja.
De ska serva alla politiker, va?
Ja.
Ja.
De servar ju främst majoriteten. För att de kan ju lägga ordförandeuppdrag och liknande från nämnderna. Och vi har väl en viss stöd från dem. Men det mesta får vi plocka fram själva.
Precis. Och för de som inte vet det i kommunen då, vilken majoritet är det?
Det är alliansstyre. Alliansen har egen majoritet med 1 mandat.
Så just det.
Precis på håret att de har en egen majoritet, men de har den.
De har det fortfarande.
Mm. Och Moderaterna är överlägset starkast i alliansen i alla fall.
Alliansen. Mm. Men så finns det ju några politiker, för att nu pratar vi tjänstemän. Hur många sa du sammanlagt det fanns?
6 heltidstjänster fördelat på 12 stycken personer, kan man säga.
Och det beror ju på vilka mandat man har fått.
Ja.
Man får i storlek efter parti.
Ja.
Ja. Och det delas upp då enligt den här fördelningsnyckeln efter varje val.
Ja.
Ja. Men sen finns det ju faktiskt människor som är politiker och jobbar med det på heltid.
Ja.
Men det är inte så många i Tyresö kommun.
Nej, vi har också av heltid så har vi 4,25 kommunalråd. Och det räknas man om man har 50% eller mer av en heltid. Och vi har sammanlagt så är det 5 stycken personer i Tyresö kommun som då räknas som kommunalråd.
Precis, kan du rabbla upp dem här?
Det är Fredrik Savestål som är kommunstyrelseordförande och är moderat. Han är den som då har mest del av den här. Han har 1,20% av heltid.
Lite... Och det får man varje parti bestämma själv hur mycket de ska lägga på de här politikerna, va? Som ett parti kan man liksom ha 2 stycken på halvtid eller någon på heltid och så vidare.
Mm, det finns en grundnyckel hur det ser ut.
Ja.
Så då de här procenten fördelas ut efter olika nämnder. Till exempel så har ju barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens ordföranden har ju kommunalrådstjänster.
Just det.
Och de är ju beslutade av kommunfullmäktige.
Ja, och vilka är det som har dem?
Det är Anke Svensson är ordförande barn- och utbildningsnämnden.
Så hon är på heltid?
Hon är på heltid, eller på 0,75% av en heltid.
Okay.
Mm. Vilket i det här fallet är av en riksdagslön, kan man säga. Den samma 100% är då en riksdagslön, så att hon får 0,75% av en riksdagslön.
Så vad tjänar den som får 100% då?
De tjänar nu lite drygt 70 000, tror jag. Mm. Jag är inte helt 100 på siffrorna. Men...
Och vad tjänar då tjänstemännen på motsvarande nivå? Om man är förvaltningschef?
Om du är förvaltningschef, jag vet du, kommundirektören, och som generellt sett så tjänar tjänstemännen inom förvaltningarna mer än vad politikerna gör på motsvarande nivå.
Det måste man också veta.
Ja, kommundirektören tjänar ju ganska mycket mer än vad Fredrik Savestål gör, som då kan jämföras med tjänstemannorganisationen och den politiska organisationens motsvarigheter.
Precis. Om ni nu hör lite oljud här i studion så beror det på att vi har väldigt tunna väggar mot bion. Och de har tydligen en aktivitet på gång just som gör att det susar i rören. Som tur är, hör kanske inte alla lyssnar i det. Precis, att det vi pratar om är ju det här med vilka som är heltid. Du sa Fredrik Savestål, kommunstyrelseordförande, Anke Svensson, barnutbildning, och socialnämndens ordförande heter...
Dick Bengtsson kommer han att heta från den 1 januari.
Ja.
För att där avgick ju Andreas Jonsson från Moderaterna då, så för att det går så pass dåligt för socialnämndens verksamhet. Att de bedriver så pass dålig politik att han egentligen blev uppsagd eller avgick.
Eller ja, hur man nu säger att man gör. Han slutade,
slutade i alla fall.
Efter lite kritik.
Ja. Ja. Så nu blir det kultur- och fritidsnämndens ordförande. Nu var den ordförande då, Dick Bengtsson, som tar över socialnämnden.
Så han är också på heltid?
Ja.
Ja. Vilka fler har du på heltid?
Sen har Anita Mattsson, som då är vårt oppositionsråd kallas det. Hon är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ja, det är, socialdemokrat.
Ja, och det är egentligen oppositionens enda kommunalråd. Sedan är det den vice ordförande i kommunstyrelsen, som är Mats Lindblom, som är liberal, som har den posten, och då han räknas också som kommunalråd. Han har en halvtid.
Ja, för jag tror att han har ett vanligt jobb också.
Det har han.
Ja. För flera av de här människorna som är aktiva har också vanliga civila jobb.
Mm. De flesta kommunalråden jobbar ju bara med politik. Sen kan de fylla på med olika politiska uppdrag och sådär för att komma upp. Men just Mats, han har ju jobbat halvtid som politiker och halvtid inom näringslivet.
Har du några fler som jobbar heltid? Som du vet, det var de här, det är de här 5 egentligen som...
Det är de 5.
Det är de 5, ja.
Sen är det några då som har vissa olika förtroendeuppdrag inom det politiska som kanske summerar upp till en halvtid till exempel. Så att man fyller på olika sätt.
Det här tycker jag egentligen är ganska... det är lite problematiskt ibland tycker jag när folk hoppar av ett yrke.
Mm.
Och så blir man politiker. Eller facklig som det ibland är också på jobben.
Mm.
Och så går det några år, kanske 10 år, och så vill man gå tillbaka till sitt gamla jobb.
Mm.
Och då, numera går det så fort i arbetslivet, så det är inte alltid säkert man kan komma tillbaka.
Nej. Det är helt sant.
Ja, för man är väl tjänstledig egentligen från sitt gamla jobb. Man har rätt att jobba politiskt, va? Så man kan ha kvar sin anställning på pappret.
Precis.
För att, just för att annars så kanske man inte har något jobb att gå tillbaka till.
Nej, det är ju väldigt dålig... anställningstrygghet inom det politiska. Så både vi som är politiska tjänstemän och men även förtroendevalda politiker har ju väldigt dålig anställningstrygghet. De kan ju få gå på dagen
Ja, och var fjärde år så kan de röstas bort.
Ja.
Så att det är ju inte någon lätt jobb egentligen. Nej. Men sen har vi ju fruktansvärt mycket människor som är engagerade, sitter i nämnder, i kommunfullmäktige, över 50 personer sitter där.
Mm.
och som är politiskt aktiva. Mm. Hur många har vi egentligen i våra som är, kallas förtroendevalda? Där folket i Tyres har valt dem i förtroende och litar på dem.
Ja, precis. Vi har ju ett så kallat politiker- och nämndregister i Tyresa. Och där har vi 227 stycken registrerade förtroendevalda.
Ja.
Och det är egentligen alla som är då politiskt aktiva och förtroendevalda inom kommunen.
Precis, och där kan man gå in och se. Det går ju att läsa om.
Ja.
Så är man nyfiken på något parti eller nyfiken på någon person så kan man också se vad de sitter i.
Ja.
Det ligger öppet på kommunens hemsida.
Det ligger på kommunens hemsida under förtroendevalda och den själva adressen är troint.se.
Ja, man går in där på höger sida så står det nämndregister och sånt. Och det är ganska bra om man nu känner någon och vill veta vad sitter de med i.
Precis.
Men då, jag som då suttit i kommunfullmäktige och egentligen aldrig jobbat heltid politiskt.
Nej.
Jag har alltid jobbat heltid på mitt vanliga jobb. Mm. Ett tag gick jag ner lite grann för att hinna med politiken. För politiken tar väldigt mycket tid.
Det gör det.
Då tjänar, alltså folk tror ju att bara för att man sitter i kommunfullmäktige så sitter man i kommunhuset eller man sitter i någon nämnd så sitter man i kommunhuset och man får bra betalt för det.
Mm.
Hur ser det ut med det då?
Så är det ju inte.
Nej.
Utan de allra, allra största majoriteten är ju fritidspolitiker kallas det. Man får, man får en liten blygsam ersättning för sitt jobb. Vissa av till exempel har man en ordförandeskap i en nämnd till exempel så får man ju en helårsersättning som ändå är beroende lite på vad det är för nämnd så är de olika stora och sådär.
Ja, för man ska kunna sätta sig in i alla de här frågorna.
Jo, det tar ju väldigt mycket tid att sitta i en nämnd till exempel, att kunna läsa in alla handlingar och faktiskt ta ett ställningstagande i de olika frågorna som kommer upp.
Ja,
eller också driva egna frågor.
Ja, och träffa folk.
Ja.
För sitter man i barn- och utbildningsnämnden som jag gjorde, då var man ju tvungen för att uttaget kunna utföra det här arbetet. Och då var man ju tvungen att vara ute på skolan och träffa lärare och rektorer och elever och föräldrar och veta vad tycker folk i olika saker.
Ja, det är ju bra åtminstone. Det är ju den målsättningen som vi har inom Socialdemokraterna i alla fall. Det är att vi ska vara ute i verksamheterna och ha koll på vad som händer i verksamheterna och hur de styrs och vad våra anställda egentligen tycker och tänker om verksamheten.
Ja.
Riktigt så jobbar ju inte riktigt alla partier, men vi har i alla fall den målsättningen att det ska vara så.
Om man då sitter i kommunfullmäktige och har det som enda uppdrag, så är det väl ungefär 10 möten om året.
Ja.
Ja. Och då kanske man får 700-800 spänn per möte, någonting sånt.
Ja, efter skatt blir det ungefär 700-800 per möte.
Så att det är inte så att man kan leva på det?
Nej.
Nej. Så att ni som lyssnar på det här och tänker att ni ska bli politiker, för det är det väldigt många som kanske vill vara med och påverka. Så är det väldigt kul att sitta med i fullmäktige. Men det är kanske ingenting som man kommer bli rik på.
Nej.
Nej.
Och det finns ju en bild av att alla som jobbar politiskt är jätterika. Och
gör det för sin egen skull.
Tjänar jättemycket pengar för maktens skull egentligen.
Ja,
och för pengarnas skull.
Ja.
Och så är det ju inte. Utan det är ju för att man vill påverka. Man vill förändra samhället till det bättre. Utifrån de idéer man har.
Och det är väl också, det ska man ju säga även för liksom de som är med i andra partier, att det här är ju någonting som gäller för alla förtroendevalda.
Självklart.
Och den respekten måste man ju ha för de som inte har samma politiska idé som en själv.
Mm.
Att man måste lägga ner massa tid.
Mm.
Och de flesta möten är på vilken tid?
Kvällstid.
Ja.
Man lägger ner väldigt mycket tid på kvällar.
Och när jag var politiskt aktiv så var jag borta måndag, tisdag, onsdag, torsdag kväll. Och så satt jag och skrev hela söndagen på saker och ting som skulle... Mm. Så jobbade jag heltid.
Ja.
Så mina barn har haft en annorlunda uppväxt. De har bra koll på sin farsa.
Ja, men lite så kan det ju vara.
Ja. Och nu kommer vi till dig. Nu har vi talat om... Liksom, så att, för det här tycker jag är ganska viktigt att man vet.
Mm.
För det finns väldigt mycket fördomar. Liksom, att där sitter vi allihopa, eller vilka det nu är, och bara tjäna pengar.
Ja.
Kristoffer, nu får du berätta om dig. Först kan du berätta hur det kom sig att du blev politiskt intresserad och hur det kom sig att du tog det här jobbet. Sen får du berätta hela din uppväxt, men vi börjar där så vi går bakåt.
Det är ju en ganska lång historia. När jag var i yngre 20-årsåldern får man väl säga, så var jag väl inte alls särskilt politiskt, hade ingen större koll i alla fall på det politiska. Jag var intresserad av samhällsfrågor och så vidare, men hade egentligen ingen koll på vad de olika partierna egentligen stod värdegrundsmässigt.
Nej, hemifrån pratar man politik där?
Nej,
nej,
väldigt sällan. Nu för tiden så pratar jag lite politik med min pappa.
Mm. Men
Vi har ganska vitt skilda olika politiska åsikter, får man väl säga.
Ja, det ska vara högt i taket hemma.
Mm. Absolut, det är jätteintressant och jättetrevligt. Vi brukar ha en respektfull dialog också, så att vi liksom, så att vi gapar och skriker på varandra. Men vi pratar, under min uppväxt har vi pratat ganska lite om politik egentligen. Däremot så har vi pratat ganska mycket om samhälle och människor och sådär.
Så du har skapat dig själv, du har liksom inte blivit född in i någon politisk parti?
Inte alls, faktiskt.
Hur kom det så då att du vaknade politiskt?
Jag vaknade politiskt när jag blev förtroendevald i Kommunal, alltså fackförbundet Kommunal, när jag arbetade på Löwenströmska sjukhuset som skötare där på rättspsykiatrin.
Var ligger Löwenströmska sjukhuset?
Upp i Upplands Väsby ligger det. Så där jobbade jag förut och då blev jag då arbetsplatsombud för Kommunal. Och då får man gå en värdegrundsutbildning, kallas det. Och då är det ombudsmän på Kommunal, alltså folk som tjänstemän inom kommunalorganisation som håller den här utbildningen. Och då var det två killar där som egentligen förklarade hur fackföreningsrörelsen och det politiska ligger till och hur det politiska och samhället hänger ihop och vilka förändringar som man vill göra. Och ganska neutralt bara berättade hur de olika partierna står och hur värdegrunden står och så vidare. Sen är det klart att Kommunal är ju ett S-märkt förbund, så att det var väl en liten vinkling där. Men jag tyckte de här två personerna var så himla kloka och så himla bra. Tyckte att det här lät ju faktiskt som jag. Det här är ju faktiskt den värdegrunden som jag står för. Sen så kollade jag upp lite mer och blev lite mer politiskt intresserad. Och där och då blev jag väl socialdemokrat. Sen så tog det ju väldigt många år.
Gick du med i partiet då?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, du kände det bara att nu vet jag vad jag ska rösta på.
Ja, precis. Så då, där började jag rösta på socialdemokraterna. Ja,
hur gammal var du då?
Då var jag 26-27 någonstans måste jag ha varit. Sen så slutade jag upp på Löwenströmska. Mycket för att jag fick barn.
Du fick barn ganska tidigt?
Ja, jag var 26 när jag fick barn.
Ja, det anser man ju tidigt idag.
Ja, det...
Ja, ansåg man inte förut.
Nej.
Ung pappa.
Ung pappa. Ja. Ja, jag kände mig inte så jätteung faktiskt, även om det var en stor omställning. Så. Men i alla fall, och då började jag jobba i Tyresö för att vara närmare. Så då började jag jobba inom socialpsykiatrin i kommunen. Så jag blev anställd inom kommunens psykiatri kan man säga. Och då slutade jag egentligen med Kommunal. Vi hade bra företrädare för Kommunal på min arbetsplats och sådär. Så då kände jag, då släpper jag det. Så var jag pappa bara och jobbade.
Mm. Var någonstans jobbar du då?
Då jobbar jag på Hästskons stöd- och boendeenhet heter det.
Var ligger den?
Bredvid Vattenhuset.
Jaha, på där vid Industrivägen?
Precis.
Närheten av C3L?
Ja, hörnet där, Björkbacksvägen, Industrivägen.
Närheten av Masten som det heter?
Ja. Så där jobbade jag i 5,5 år. Och sen så, efter att båda mina barn hade fötts och det hade gått ett par år så kände jag, då blev jag mer och mer politiskt intresserad. Jag engagerade mig i olika forum, framförallt på Facebook och i andra sociala medier. Och sen, som med socialdemokratiska värderingar kan man säga, det var den ståndpunkten som jag hade. Eftersom det var ju jag och det var de värderingarna som jag hade.
Mm.
Och då var det faktiskt varit oppositionsråd Anita Mattsson som kontaktade mig och undrade om, är inte du socialdemokrat?
Du lät som en socialdemokrat.
Jag lät som en socialdemokrat. Så hon sa, vi har nu ungefär samma värdegrund. Skulle du inte kunna ta och fika och prata lite politik? Så då kände jag att fan, det är klart att jag ska bli medlem. Så då blev jag medlem. Och så...
Hur länge sedan var det här?
Det här är ju 2 och 3 månader sedan.
Så du är en ganska ny medlem?
Jag är väldigt ny medlem, om man ser det.
Och det är väl ganska positivt tycker jag. För om man nu ska tala mina fördomar ibland, så är det så att väldigt många som är äldre har ju växt upp inom rörelsen som det heter.
Mm.
Och då har man ju liksom själv liksom fötts in i någonting. Och sen har man bara vandrat vidare.
Ja.
Det är faktiskt väldigt positivt att du sent i livet skapade egna åsikter, bestämde dig att gå med. Och att efter 2 och, sa du?
3
ungefär. Månader så jobbar du nu politiskt.
Mm.
Det är lite fräscht tycker jag. Som, som då är lite äldre än vad du är.
Jag tror att det är lite annorlunda tror jag. Det är inte så jättevanligt. Men...
Nej, så det är också en fördom att, liksom, att det är bara att man måste koka kaffe 10 för att komma med.
Mm. Så är det inte, utan man får ganska stort ansvar ganska fort när man går med i ett politiskt parti.
Ja.
Och så är det nog inom de flesta politiska partierna.
Jag tror också det faktiskt. Man behöver nya människor med nya med lite fräscha synpunkter.
Verkligen.
Okej. Och när blev det så att du började jobba politiskt då?
Det gjorde jag 1 november i år.
Så att när vi sitter och gör den här inspelningen så har du varit jobbat 6 veckor?
Ja, ungefär måste det bli.
7 veckor kanske. 7 veckor.
Ja. Ja. 1,5 månad.
1,5 månad. Ja. Och då sa du upp det från ditt gamla jobb.
Ja, tjänstledig.
Tjänstledig, för det har man rätt att få.
Det har man, ja. Enligt lag.
Faktiskt. Enligt lag. Mm. För studier och politiskt arbete och fackligt sånt där har man rätt att ta tjänstledigt. Mm. Hur har det varit att gå från ditt gamla jobb, som vi inte ens har berättat om än så mycket, än, till det här jobbet då?
Det är en jätteomställning. Det är ju 2 helt olika branscher, får man säga. Så att i alla fall min heltidssysselsättning och det jag gör nu, det är ju 2 helt skilda saker. Ja. Man jobbar, det är 2 helt olika arbetssätt och man jobbar ju med helt vitt skilda saker.
Ja. Då hur känns det då?
Det känns jättebra, än så länge.
Är det svårt?
Ja. Det är inte helt lätt där. Men jag får bra stöd i det som jag vill få stöd i. Och jag tycker det mesta ändå flyter på och jag har koll på det mesta.
Är det roligt?
Det är jättekul.
Jättekul. Ja. Men det tar mycket tid.
Det gör det.
Hur många kvällar är du uppbunden?
Någonstans mellan 2 och 4 kvällar i veckan blir det nog.
Fredagskvällar brukar vara skyddad.
Fredagskvällar brukar vara skyddade. I fredagskväll så var jag faktiskt ute och jobba.
Det var det.
Då var vi på ett verksamhetsbesök, jag och Anita Mattsson, oppositionsrådet. Då var vi och hälsade på Bergfotens fritidsgård.
Ja!
Där har disco för personer med funktionsvariationer.
Just det, det har de haft i jättemånga år.
Ja, jag tror det är 35 eller 40 år ungefär. De
och jag som då åker den bussen, för jag bor i närheten av Bergfotens skola. När de har disco och man åker den bussen från stan, då tänker man, när man sitter på bussen, då pratas det hela bussen och alla sitter så glada. Och så hör man, jag ska dansa ikväll, jag ska dansa ikväll. Och då åker ju då ungdomar, och äldre faktiskt numera, från hela Storstockholm tror jag åker faktiskt i Bergfoten.
Ja. Mesta jag ser är ju Tyresöbor, men det är en hel del folk.
Det är jättepoppis.
Hela länet.
De har ett stort nätverk och de tycker det är jättekul.
Jättekul och jättehäftigt. Jättehäftig verksamhet.
Ja, precis. Ja, men då förstår jag. Då måste man åka dit på fredagen och se vad det är.
Precis, så kände vi också. Det är klart att du måste åka dit.
Ja. Och helgerna då?
Helgerna är faktiskt ganska så fria, de flesta helgerna. Men det är en del så här interna möten och interna grejer på helgen. Det kan vara kampanjarbete, vi kan vara ute och knacka dörr eller ha torgmöte. Vissa, vi har fester och olika sådana saker också på helgerna. Så att...
Får man ge dig ett råd? Lär dig säga nej. Säger man ja så finns det. Nu i början i alla fall. Du måste ju börja någonstans. Men man måste sen börja bli... Man kan inte säga ja till allt.
Nej.
Men Kristoffer, nu måste du berätta... Vem är du om du kollar bakåt i tiden? Vi har ju liksom, nu har vi backat oss framåt här.
Jag är född i Stockholm av en pappa som kommer från Gunnarsbyn, heter utanför Boden. Jaha. Och uppvuxen i Luleå.
För jag tycker nämligen jag hör lite sån där dialekt, men det kanske inte var rätt, så jag vet inte.
Och min mamma är uppvuxen på landet utanför Katrineholm, ett litet samhälle som heter Valla. Men jag är född i Stockholm.
Var någonstans i Stockholm?
Då bodde vi i Vällingby.
Vällingby.
Ja.
Och hur kom det sig att du hamnade i Tyresö?
Jo, det är en väldigt lång historia. För sen så när jag bara var 1,5 år gammal så flyttade då mina föräldrar och hela vår familj då, jag och min storebror, ner till Valla igen, mamma uppvuxen. Mm. Och där är jag uppvuxen och bodde fram till att jag hade muckat från lumpen. Och då flyttade jag in till storstan Katrineholm och bodde där.
Är det Katrineholms dialekt du egentligen har?
Ja, mestadels tror jag det är katastrofdialekt. Lite norrländska tror jag från pappa. Men sörmländska är det nog.
Och hur kom det då till Tyresö?
Jo, sen flyttade jag ut till Valla igen med min dåvarande sambo. Vi köpte en villa där ute när jag var 22, tror jag. Och sen så när jag var 25 så gick vi isär. Och då träffade jag min nuvarande sambo. Som då bodde på Lidingö. Men hon är också uppvuxen i Katrineholm, så att vi har gemensamma kompisar. Så då träffades vi. Så då flyttade jag till henne i Lidingö centrum. Och sen bara efter några månader så flyttade vi till Tyresö, till en lägenhet på Sikvägen.
Ni letar lägenhet var som helst någonstans?
Nej, så vi letade lägenhet i Tyresö.
Ni gjorde det?
Ja, mestadels i alla fall.
Varför då?
För att hennes familj är från Tyresö från början. Så hennes syskon är uppvuxna i Tyresö och hennes mamma och pappa träffades i Tyresö och bodde här ett tag.
Och hur var det då för dig att komma till Tyresö?
Det var lite som att komma till någonting som jag var ganska van vid. Väldigt annorlunda mot vad jag var van vid, men ändå den här lilla småstadsmentaliteten, lite på landet i jämfört med Stockholm. Har väl aldrig riktigt så här känt mig som hemma in i stan.
Mm. För det här är inget ställe man bara åker igenom. Det här är ju en station, så här är vi och bor vi.
Precis. Och nu för tiden så har jag ju förmånen, tycker jag att den förmånen i alla fall, är att jag får bo och jobba inom samma kommun. Så det har ju, tar 10 minuter att cykla till jobbet. Och det är ju en fantastisk förmån, tycker jag, speciellt med småbarn.
Var bor ni nu någonstans?
Nu bor vi i Krusboda.
Perfekt. Det är bästa stället för ungar, eller hur?
Ja, det är helt fantastiskt. Vi skulle nog kanske inte bo där om vi inte hade barn.
Ja. Men hur gamla är dina barn?
De är 7 år gammal, är den äldsta, som då fyller 7 i september. Sen har vi en som fyller 5 i januari, i början av januari.
Och de går i skolan uppe i Krusboda?
Ja.
Eller och förskola?
Ja, den äldsta går i klass 1 på Krusboda skola och den minsta då går i förskolan på Dalstugan.
Och då kan de cykla? Utan att bli överkörda, eller?
Ja, det är väl förhoppningen i alla fall. Vi har lite problem med trafik inom Krusboda.
Så har ni det?
Ja.
Okej, okay. För det tyckte jag var en av de positiva grejerna med Krusboda.
Men det funkar, jag tycker att det funkar väldigt bra med det.
Ja.
Det är mest på kvällar där jag kör budbilar och sånt där.
Ja. Men den här yrkeskarriären som du valde inom psykiatrin, hur kom det sig?
Jag gick omvårdnadsprogrammet så att jag är utbildad undersköterska. Så sen ska man ju välja inriktning då när man går i årskurs 3. Eller då var det så att man valde inriktning när man gick i årskurs 3. Och då fick man först prova på allting genom praktik under hela tiden. Och jag var väl ganska säker på att jag skulle välja någon form av akut sjukvård. Men sen så gjorde jag praktik på ett ställe som heter Karsens sjukhus. Som då är ett av Sveriges största sjukhus för psykiskt sjuka.
Var finns det någonstans?
Det ligger strax utanför Katrineholm.
Jaha, just det.
Mm. Ett par kilometer utanför bara.
Mm. Men det här måste, alltså psykiatrin, får då säga mina fördomar då, har ju inte hög status alla gånger. Nej. Alltså det är inte så här att man tycker att det är lätt.
Nej.
Har inte jättebra resultat alla gånger. Man har haft en jättetråkig historia med att låsa in folk. Mm. Med och nu är det väldigt mycket mediciner.
Mm.
Hur känner du med liksom, för jag hörde dig prata om psykiatrin på ett väldigt klokt sätt på ett möte.
Mm.
Att det här är ju inte plättlätt när det gäller människor som hamnar och mår psykiskt dåligt. Och fler och fler människor mår psykiskt dåligt.
Mm.
Nu har vi bara en liten stund kvar i programmet. Kan du utveckla det där lite grann när det gäller svårigheterna inom psykiatrin eller din ingång i det?
Psykiatrin har väldigt stora utmaningar. Framför sig. Dels så är man lite för likriktad inom psykiatrin. Väldigt många olika diagnoser och personer med olika bakgrund och olika åldrar så hamnar på samma avdelningar inom den slutna psykiatrin. Och det där är ett litet problem. Det finns både fördelar och nackdelar med det, men framförallt för vissa av de här grupperna, till exempel unga tjejer med självskadebeteende, så är det ganska destruktivt att hamna i de här miljöerna. Sen finns det lite samordningsproblem. Förr i världen så fanns det någonting som kallades för PAL, alltså patientansvarig läkare. Det var det en läkare som var huvudansvarig för en patient. Oavsett var de just nu befann sig så var den ansvarig för medicinering och så. Det togs bort så fort man, som våra nere på hästskon till exempel, de allra flesta går ju på Capios öppenvårdsmottagning.
Mitt emot.
Precis. Mm. Och där har de en läkare. Men sen om man under en kortare period mår sämre så att man behöver läggas in inom slutenvården, där får de en ny läkare. Sen kanske de byter slutenvårdsavdelning, kanske flyttar till någon som där de kan ligga lite längre, då får de ännu en läkare. Och sen så har de kanske en läkare inom somatiken, alltså på vårdcentralerna. Sen så kan de ha specialister inom andra. Och sen så går de hos tandläkare.
Mm.
Och här finns det ingen bra samordning alls.
Och det är väl också så, nu bara, jag kan inte alls det här lika bra som du. Men jag har haft en släkting som fick, jag tror det var Parkinsons från början. Och så fick man medicin mot Parkinson som hade bieffekt depression.
Mm.
Och så gick man till den psykläkaren då. Som skrev ut tabletter och då var det bieffekt skakningar. Och de där två läkarna skrev ju bara ut mer och mer tabletter.
Ja.
Till slut så upptäckte vi, den här släktingen lever inte längre, att vi tar bort medicinerna. För att, ja, men alltså den ena, det är en massa bieffekter på de här som då kan få somatiska problem och tvärtom.
Mm.
Och det här måste vara jättesvårt med den här cocktailen av olika mediciner som påverkar psyket.
Just de här påbyggnadsmedicineringarna där man ser att en medicinering kanske inte är helt bra, utan att de fortfarande mår dåligt eller att de får för mycket biverkningar eller någonting, så lägger man på en medicin och sen så lägger man på en medicin och sen kommer det en annan läkare som lägger på ytterligare medicin och sådär. Det är svårt att ta ett helhetsgrepp, backa tillbaka, rensa och göra en ordentlig medicininställning från början. Så jobbar man ju väldigt mycket inom rättspsykiatrin. Där nollställer man och så börjar man om från början och så ser man till. Där har man ju å andra sidan heldygnsvård med tillsyn dygnet runt om man har tiden och möjligheten och man har oftast flera år på sig att göra de här förändringarna. Riktigt den möjligheten har man ju inte inom öppenvårdspsykiatrin.
Men jag tänkte, nu håller programmet på att ta slut här, men för det här skulle vi kunna göra ett till program tycker jag.
Absolut.
Prata om de här frågorna, för de här frågorna är jätteintressanta, för det är så många människor nu som knaprar mediciner. Men hur kände du när du jobbade inom det här? Kände du att det var liksom att du gjorde nytt? Att det var kul att jobba inom psykiatrin.
Jätteroligt. Det är ju...
Jätteroligt?
Ja, verkligen.
Man förklara varför.
Dels för att man får träffa väldigt mycket människor. Man får hjälpa människor, man får stötta människor. Och man gör skillnad i folks liv. Väldigt direkt skillnad på människor.
Därför att kommunikation är kanske viktigt också.
Kommunikation, alltså, ja, men också bara vara, finnas till.
Ja.
Sen kanske hjälpa till. Många av de som har en psykisk sjukdom, en psykiatrisk funktionsnedsättning till exempel, de får också kognitiva funktionsnedsättningar. Det är oftast en bieffekt av psykiska sjukdomar. Vilket också gör att de får nedsättningar i rena resurser. Att man tappar förmågor, som till exempel att laga mat, städa. Sådana saker tappar man. Så då måste man bygga upp det här igen. Det här har man ju en jättestor bit att göra.
Just det. Och i Tyresö har vi också en lokal RSMH-grupp, va?
Ja.
Som träffas där ungefär bakom vårdcentralen i en lokal.
Det kanske de gör.
Ja, det gör de faktiskt. Jag har gjort reportagen med dem.
Ja. RSMH är en jättefin verksamhet.
Ja, för de jobbar just med människor som är liksom själv, att man träffas tillsammans och umgås.
Ja, alla som är engagerade i RSMH har ju någon form av psykisk sjukdom eller nedsättning.
Ja.
Eller är anhörig. Det finns några
just det,
anhöriga
så man kan vara med och engagera sig även där.
Ja.
Ja. Så det här, de här frågorna... Vilken del av kommunen hör de? De hör inte till kommunen, va? Det är landstingsfrågor egentligen.
Både och.
Både och.
Ja, den övergripande psykiatrin är ju landstingsdriven.
Mm.
Men socialpsykiatrin och delar av psykiatrin är ju kommunal. Så att Hästskon till exempel är ju kommunal verksamhet i egen regi.
Har du själv suttit i socialnämnden någonting?
Nej, jag har inte fått göra det. Eftersom jag har varit anställd inom kommun inom förvaltningen. Så.
Just det. Så du har suttit i
kultur- och fritidsnämnden, ja.
Ja. Och jag hoppas att vi får höra dig i flera program här. Jag har hört lite idéer om vad det kanske kommer komma för program.
Ja.
Nu, Kristoffer Holmström, nu är vårt tid slut. Och nu har Tyresöborna förstått vem du är, din bakgrund. Och att det här med politisk sekreterare, som jag faktiskt själv inte hade riktigt koll på, vad det är. Och vi kan väl uppmuntra folk som vill engagera sig, för det idag behövs det människor som engagerar sig i politiken och ideella föreningar.
Ja. Verkligen.
Att det är ganska roligt.
Det är jättekul.
Ja. Och så framförallt tycker jag att man träffar väldigt mycket roliga människor. Som man kan diskutera allt med.
Absolut.
Ja. Har du några slutord här till Tyresöborna?
Ja, men det är väl just också det att politik är väldigt intressant. Politik är vår vardag. Och jag tror att alla människor ändå i samhället någonstans har åsikter och tankar om sin vardag.
Precis.
Och då har man också åsikter om politiken.
Ja.
Sen kommer vi alltid ha olika åsikter om det här. Men...
Och det här programmet läggs på julafton och hörs i 3 veckor. Finns det någonting du vill säga då till Tyresöborna?
God jul kanske.
Och gott nytt år.
Och gott nytt år får man säga så.
Ja, det är jättebra. Tack så hemskt mycket. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.